الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيق إلا بالله. Vi har kommit fram till kapitel 16 från Kitab al-Tawhid. Och kapitel 16 handlar som föregående kapitel om att motbevisa argumenten för de som gör kyrk. Och i tidigare kapitel talade vi om att man inte kan tillbe någon människa för att de äger ingenting. De kan inte gynna eller skada. De kan inte ge seger till vare sig själva eller någon annan. I detta kapitel så kommer författaren att fortsätta på samma spår, men han kommer tala om änglarna. Att det är fel att dyrka änglarna. Och att änglarna själva är tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de är svaga inför Allah och de är rädda inför Allah. De fruktar Allah. Så hur i hela världen förtjänar de att dyrkas? Trots att änglarna är mäktigare än människorna. Så i ett logiskt perspektiv så skulle de vara mer berättigade till dyrkan än människan. Om man nu dyrkar en människa. För de är starkare och mäktigare. Men även de förtjänar inte att dyrkas, för de är själva slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som en förord här tänkte vi nämna lite verser om änglarna innan vi går in på de bevisen som författaren nämner. För att författaren kommer att nämna en vers som förklaras av två hadither som nämns i det här kapitlet. Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på surat Saba: "Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika aha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinn aktharuhum bihim mu'minun." Och på domedagen kommer Allah att samla dem allihopa. Allah kommer att låta alla människor återuppstå och alla jinner. Och Allah kommer då att säga till änglarna: "Brukade dessa dyrka er?" Och då så säger änglarna: "Qalu subhanaka, upphöjd är du, anta waliyuna, du är våran beskyddare min dunihim, vid istället för dem. Bal kanu ya'budun al-jinn." De brukade istället dyrka jinnerna. Det var de som de trodde på. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en händelse som kommer att ske på domedagen. Och det är då Allah kommer att ställa dessa mushrikin till svars. De som brukade dyrka änglar. Och det fanns vissa från Quraysh, från araberna, som dyrkade änglar. Och det finns även folk idag som dyrkar änglar, som tillber dem. Allah kommer på domedagen att fråga änglarna: "Brukade de här dyrka er vid sidan av mig?" Och då kommer änglarna att ta avstånd. Och de kommer att upphöja Allah och säga: "Subhanak, nej, de brukade inte dyrka oss. Anta waliyuna, du är våran wali, det är bara du som ska dyrkas. Utan de brukade istället dyrka jinnerna." Alltså shayatin. De brukade dyrka djävularna. Sheikh Abdurrazak al-Abbad nämner i förklaringen på den här versen att Allah kommer på domedagen att fråga änglarna framför de som dyrkade änglar. Så att de ska få höra sanningen. Att de ska få bli förnedrade. "Ni hade fel." Då kommer Allah säga till änglarna: "Brukade de här dyrka er?" Och änglarna tar avstånd. "A'udhu billah. Hur kan någon dyrka oss?" "Nej, de brukade dyrka shaitan, jinnerna." Hur kommer det här sig? Jo, för att det var... Vem var det som uppmuntrade människan att dyrka änglar? Vem var det som uppmuntrade människan till kyrk? Shaitan. Och när man lyder shaitan i det här, då har man dyrkat honom. Det kallas för kyrk i lydnad. Om änglar, om shaitan säger till dig: "Dyrka den här statyn", och du lyder shaitan, då har du egentligen dyrkat shaitan. Vare sig de vill eller inte. så dyrkar dessa människor är shaitan. Och så är det med alla som dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns också en annan faida i den här versen. Och det är att om du hör någon göra kyrk och tillskriva Allah någonting opassande, så ska du upphöja Allah. Tenzir. Du ska säga subhanallah. Subhanak. Ja Allah. Du är större än detta. Du är bättre än detta. Du är inte som de påstår. Man upphöjer Allah. Subhanallah. Allah är upphöjd över alla de brister som tillskrivs till honom. Och den här versen bevisar också att shayatin är väldigt måna om att vilseleda människan. Och shaitan försöker få människan att göra kirk. Det är det högsta målet shaitan kan uppnå med en människa. Shaitan försöker vilseleda oss. Men det bästa han kan få oss att göra är att dyrka någonting annat än Allah. Och Allah skydda oss. Och Iblis skickar ut sina soldater varje dag och försöker då vilseleda dem. Men får han människan att falla in i kyrk, så har han lyckats. För Allah subhanahu wa ta'ala förlåter alla synder, förutom den som dör i ett tillstånd av kyrk. Och därför brukar ulema nämna att shaitan vilseleder människan med 5 saker. Och vissa nämner 6 saker. Vad är det bästa shaitan kan få oss att göra? Kyrk. På andra plats? Bid'a. På tredje plats? Stora synder. Varför säger ni att bid'a kommer före stora synder?
För man tror att det är det man gör. Det kommer när, att man kommer närmare Allah.
För att man tror att man kommer närmare Allah.
Mm.
Ja. Till skillnad från stora synder.
Där
vet människan att man synder. Alltså ingen människa dricker alkohol och tror att hon närmar sig Allah subhanahu wa ta'ala och får belöning. Men folk gör bid'a. Sufister gör sin bid'a dhikr och de tror att de kommer närmare till Allah. De gör sin maulid och tror att de kommer närmare till Allah. Khawarij dödar muslimer och tror att de kommer till Jannah. Gör en självmordsbomb och dödar muslimer och tror att de kommer till Jannah. De kommer inte göra toba för deras bid'a. Att de gör takfir på muslimer och dödar muslimer. De tror att det här är islam. Så bid'a är mycket, mycket farligare. Och mycket av bid'a leder ju människan bara längre och längre bort från islam. Det börjar med någonting litet och det slutar med någonting stort. Som vissa sufister. Det börjar med lite dhikr och det slutar med kyrk. Eller hur? Shia börjar med att tycka om Ahlul Bayt och det slutar med kufr. Och Khawarij börjar med lite jihad och takfir och det slutar med att man gör istihlal på muslimernas blod och så vidare. Så bid'a är väldigt, väldigt farligt. Och det är någonting som shaitan tycker om. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. att bid'a är de värsta av saker. Det är de värsta av saker. Och han sa varje bid'a är en dalala. Taib. Och han sa också en sahih hadith att Allah har nekat tauba från varje person av bid'a tills han lämnar sin bid'a. Det finns ingen tauba för de som gör bid'a. Tills att de lämnar sin bid'a. No. Så det här var det som shaitan mest strävar efter är att människan faller in i kyrk. Och sen bid'a. Och sen kabair. Och sen småsynder. Sawair. Och sen
att man fick för mycket tillåtna saker.
Nej, att man gör för mycket tillåtna saker. Kanske saker som är ogillade. Eller saker som är tillåtna. På bekostnad av att göra bra saker. Men istället för att göra någonting bra. Du vill fasta till exempel måndag, torsdag. Han säger nej, du måste träna. Du måste bli stark. Du måste gå på gymmet. Du kan inte fasta. Eller du måste gå ut och jogga. Du kan inte fasta. Så att jogga är någonting bra. Men att fasta är också någonting bra. Så han får att lämna det som är bra för att göra någonting annat som är tillåtet. Det kan vara att man slösar sin tid med tillåtna saker. Och så finns det den här sjätte. Vad är det för någonting? No. Om man står inför valet av två goda saker så får han det att välja den mindre bra. Alltså båda är bra men det är mindre bra. Till exempel en person gör alltid qiyamul layl. Ber alltid på natten. 11 raka till exempel. Mashallah, bästa som finns. Och shaitan vet att den här personen är stark. Han kommer inte lämna qiyamul layl. Det går inte att lura den här personen. Så vad gör shaitan? Han säger, du är trött. Du gick i skolan eller du ska jobba imorgon. Och Du har bara 4-5 timmar att sova. Gör 7 raka istället. Istället för 11. Be 7 raka. Be 5 raka. Eller be 3. Det är mycket khair, mashallah. Så du säger okej. Okay. Du gör 3 raka och går och sover. Mashallah, du har gjort någonting bra, men du lämnade någonting som är bättre. Så shaitan försöker att lura människan på det här sättet. Och subhanallah, det finns en dua som vi säger, eller som vi borde säga, varje morgon och kväll. För sabah wal masa. Och när man sover. 3 tillfällen är det rekommenderat att säga den här duan. Och hur många av oss säger alltid den här duan? Det är en dua där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam lärde oss att säga: Allahumma alimul ghaibi wa shahada, fatir samawati wal ard, rabbi kulli shay'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. I den här duan så säger man en del av duan i alla fall: O Allah, jag söker skydd hos dig från ondskan i mig själv och ondskan av shaitan och hans kyrk. Hänger ni med? Man söker skydd hos ondskan i sig själv, ondskan av shaitan och ondskan av hans kyrk. Yani shaitan försöker få oss att göra kyrk. Det är det bästa han vet. Så subhanallah, den här duan är väldigt viktig att man säger morgon och kväll och när man sover, så att man inshallah lever på tawhid och dör på tawhid. Det finns också en annan vers som nämner änglarnas status inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en vers i surat al-Anbiya. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Och de säger att den nådrike har barn. سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Upphöjde han. Nej, det är ärofulla tjänare. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. De talar inte för honom, utan de agerar bara på det som de har beordrats med. Så änglarna, vad är deras uppgift? Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. De är inte olydiga i det som Allah har beordrat dem med, utan de gör det som de är beordrade att göra. Så det författaren vill framföra i det här kapitlet är att änglarna är tjänare till Allah. De är svaga inför Allah. De underkastar sig Allah. De faller ner i sujud och ruku inför Allah subhanahu wa ta'ala. De är inte olydiga, de är tjänare. Så de förtjänar inte att dyrkas. För de är själva tjänare till Allah. Tayyib. Författaren nämner en vers från surat Saba. Och som vanligt, eller som författaren gör flera gånger i den här boken, så nämner författaren en del av en vers. Men han vill egentligen att man ska läsa hela versen. Hur vet vi det? I Al-Masail. I slutet på kapitlet så nämner han lärdomar från kapitlet. Taib. Och i lärdomarna så brukar han yani indikera på lärdomar från början av versen eller slutet på versen som han inte ens nämner. Utan han nämner bara en del av versen. Så yani, han vill att man ska läsa början på versen och slutet på versen eller versen innan ibland och så vidare. Och i alla fall, författaren nämner här versen från surat Saba: Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Tills det att skräcken har släppt sitt grepp om deras hjärtan. Och då ska de fråga varandra: Madha qala rabbukum? Vad säger eran herre? قَالُ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Och de svarar: Han säger sanningen, han är den höge, den stora eller den väldige. Om man kollar versen innan, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة من في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Och sheikhen nämner att den här versen knäcker argumenten för alla som gör kyrk. Alltså från grunden tar bort alla argument för de som gör kyrk. Säg åkalla dem som ni tror är gudar vid Allahs sida. La yamlikuna mithqala dharra. Första, de äger inte någonting. Inte ens någonting så lite som ett stoft eller myra eller atom i himlen eller på jorden. Ingen äger någonting vid Allahs sida. Allah, han är al-malik. Al-malik. Den som äger allting. Konungen över allting. Så det här är första saken. Allt som de dyrkar vid sidan av Allah. Det finns ingenting som äger någonting vid sidan av Allah. Allah äger allting. Och varför ska man dyrka någon som inte äger någonting? Vi sa att det är lönlöst, eller hur? وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Och de är inte heller partners till Allah subhanahu wa ta'ala. De är inte heller delägare i det som Allah äger. Utan Allah äger allting själv. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ. Och de kan inte heller påverka Allah på något sätt. Utan Allah är den som äger dem och styr över dem. De har ingenting att säga till dem vid Allahs sida. Och de har inte heller någon som kan hjälpa dem. Alltså vid Allahs sida. Utan de är själva svaga och i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det fjärde argumentet, وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدِينَ لَهُ. Och de äger inte الشَّفَاعَ, alltså medling hos Allah, förutom om Allah tillåter. Yani, de kan inte, de äger ingenting, de är inte delägare, de kan inte påverka Allah subhanahu wa ta'ala, och de kan inte heller gå och medla för det inför Allah subhanahu wa ta'ala om Allah inte vill. De har ingenting att säga till om. De äger ingenting. Så varför ska de dyrkas vid sidan av Allah? Och sen nämner författaren, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala sen det här stycket från versen som författaren nämner. Och för att förstå den här versen så måste vi läsa de två hadither som författaren nämner. Men det står inte och framgår inte i versen att det handlar om änglar. Det kanske framgår för de som har förståelse, men det nämns inte att det är änglar som det handlar om i versen. Och här förstår vi hur viktigt det är att förstå Koranen i ljuset av sunna. Sunna förklarar Koranen. Tafsir finns i sunna. Man kan inte förstå sig på Koranen om man inte går tillbaka till profeten Muhammed, wa Muhammed sunna, sallallahu alaihi wasallam. Som Allah säger, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Vi har sänt ner till dig ett dhikr för att tydliggöra det som uppenbaras för folket. Så ett dhikr förklarar uppenbarelsen. Alltså ett dhikr förklarar Koranen. Och vad är ett dhikr? Det är sunna. Så Allah säger att han har uppenbarat två saker. Och den ena förklarar den andra. Så det är sunna förklarar Koranen. Al-kitaba och al-hikma. Boken och visheten. Och visheten förklarar Koranen. Inte som vissa vilseledda sekter som säger att de bara följer Koranen. Vi vill inte ha hadither, utan vi följer bara Koranen. Och det här är falskt. Utan en sann muslim följer Koranen och sunna. Taib. Och det går inte att säga att man bara följer Koranen. För att i Koranen så säger Allah att man ska följa sunna. Och alla säger att man ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Taib. Och att följa Muhammed är att följa sunna. Taib. Så de här två haditherna som är autentiska, som författaren nämner. Den första hadithen är berättad av al-Bukhari från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där så säger profeten Muhammed alaihi salatu wasallam att när Allah bestämmer att någonting ska ske i himlen så slår änglarna med sina vingar utav underkastelse för det som Allah säger. Och det låter som kedjor som dras över ett berg. Och när skräcken har släppt greppet om deras hjärtan, så säger de: vad sa eran herre? Och då så säger de till varandra: el-haq, han sa sanningen, han är el-aliyul kabir. Och då så finns det de jinner som försöker tjuvlyssna och höra vad änglarna säger. Och de står ovanpå varandra. Och för att illustrera detta så spred Sofian ut sin hans fingrar och la dem över varandra. Alltså jinnerna står på varandra. Så de står på varandra. Och om någon av dem hör vad änglarna säger, så för de det vidare till den shaitan som står under honom. Till han som står under honom, tills det att det når en magiker eller spåman. Och kanske träffas han av ett stjärnfall innan han hinner framföra detta. Eller kanske hinner han framföra detta innan det att han träffas. Men om han framför det han har hört från änglarna, så blandar han det med 100 lögner. Och då säger folk till varandra: sa inte magiken den här dagen att si och så skulle hända? Och då så tror man på honom på grund av det som hördes från himlen. Och i en liknande hadith från Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, så berättar han att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: när Allah vill uppenbara någonting så talar han. Och när Allah talar så skakar himlen. Eller så skakar himlen till som oska utav fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala. Och när invånarna i himlen hör detta, så faller de ner i sujud. Och i en annan hadith, de faller ner, är ni som medvetslösa. Alla i himlen faller ner medvetslösa. Och den första som lyfter sitt huvud är Jibril. Och då Allah talar till honom med det han vill av uppenbarelsen. Och sen så passerar Jibril änglarna. Och varje gång han passerar en himmel, så frågas han av änglarna. Och de säger: Jibril, vad har våran herre sagt? Och då så säger Jibril att han har sagt sanningen. Han är el-aliyul kabir. Och då så säger de alla det som Jibril sa. Och därefter så beger sig Jibril av med uppenbarelsen dit Allah har beordrat. Så vad är det som händer om man förstår versen och dessa två hadither? Jo, när Allah subhanahu wa ta'ala talar i himlen, han bestämmer någonting och talar till Jibril. Jibril som är den bästa ängeln. Jibril som Allah subhanahu wa ta'ala gav ansvaret att förmedla budskapet. Al-Amin, den som är pålitlig, som då skickades till alla profeter med uppenbarelsen. Allah azza wa jall talar till Jibril. Och när Allah subhanahu wa ta'ala talar, vad händer då? Jo, himlen skakar i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och änglarna slår med sina vingar, som skakar till med sina vingar. Och det låter som att dra kedjor på ett stenblock. Så låter det. Och änglarna faller ner i sujud. Eller yani förlorar sitt medvetande. När Allah subhanahu wa ta'ala talar i rädsla och i respekt och underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här visar hur mäktig Allah subhanahu wa ta'ala är. Hur otroligt mäktig Allah azza wa jalla är. Och Allah al-musta'an, vi människor, många bryr sig inte. De hör uppenbarelsen, subhanallah. Vad säger Allah i surat al-Hashr? Om vi sänt ner den uppenbarelse till ett berg. Law anzalna hadha al-Quran ila jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Yani du skulle se berget bli till pulver i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Araf? Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka. Att då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade sig för berget, i den här uppenbarade sig, så blev berget till stoft. Ja, de säger i tafsir, Allah visade bara en liten bit av sitt finger. Och hela berget, ett mäktigt berg, blev till pulver. Subhanallah. Allah azza wa jalla, han är adim, han är mäktig. Subhanallah. Så änglarna faller då ner på det här sättet. Och Allah berättar för Jibril någonting som kommer att hända, eller en uppenbarelse. Och Jibril går ner till de lägre himlarna. Han stiger ner till de lägre himlarna. Och då så säger änglarna i himlen: vad säger våran herre? Och då så säger Jibril det som Allah subhanahu wa ta'ala då nämner i den här versen. Mada qala rabbukum? Qala al-haq. Allah säger sanningen, al-haq. Wa huwa al-aliyyul kabir. Och som ulema säger, Allah säger bara, allt Allah säger är haq. För Allah, han är al-haq. Och att dyrka Allah, det är haq. Så går han vidare till nästa himmel och nästa himmel tills han kommer till den lägsta himlen. Och vad händer då? Där finns det vissa shayatin, vissa jinner, shayatin, som försöker tjuvlyssna på vad Allah har bestämt. Allah kanske säger att imorgon kommer det hända si och så. Om en vecka kommer det hända si och så. Om ett år kommer det hända si och så. Någonting mäktigt, någonting stort. Så dessa shayatin försöker tjuvlyssna. Vad är det Allah har bestämt? Vad är det som kommer hända i framtiden? Och om de hör vad änglarna säger, innan Allah berättar för Jibril och Jibril berättar för änglarna som talar om detta i himlen, tills det kommer ner till den lägsta himlen. Och då ställer sig jinnerna på varandra, shayatin, för att försöka tjuvlyssna på vad änglarna säger i himlen. Om de hör någonting, så säger den jinnen som har hört det till den som är under honom. Allah säger så här, och han säger till han som är under, och han till han som är under, tills de berättar detta för en spåman eller en trollkarl. Allah har sagt si och så. Men de lägger till 100 lögner. 100 saker som inte är sant. En sak är sant. Det här kommer hända. Men de lägger till 100 lögner. Och så vad händer? Trollkaren berättar. Han säger till folk, den här spåmannen eller trollkaren, det här kommer att hända. Till exempel, det kommer bli en jordbävning. Jinnerna sa det kommer bli en jordbävning. De har hört det från änglarna som har hört det från Allah. På den här platsen, på den här dagen. Så han säger till folk, det kommer bli en jordbävning den här dagen, den här platsen. Och han lägger till 100 lögner. Så vad gör folk när jordbävningen sker? De säger, åh, det här har trollkaren berättat om. Det här har spåmannen berättat om. Och de tror på allt han har sagt. Subhanallah. Så vad är syftet med att författaren nämner de här haditherna? Jo, han vill visa änglarnas, yani, undergivelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Deras hjälplöshet inför Allah. Och att de själva är slavar och dyrkare till Allah. Så hur i hela världen förtjänar de att dyrkas? Nej, det är ologiskt att dyrka änglarna. Då de själva, yani, faller ner i sujud inför Allah. De förlorar sitt medvetande i fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala. Så varför ska man dyrka änglarna för? Dyrka istället de som änglarna dyrkar. Den som änglarna dyrkar. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och då nämner här ulema att om det är fel att dyrka änglarna, då är det också fel att dyrka de som är svagare än änglarna. Människor, statyer, jinner, vad som helst. För änglarna är mäktiga. De är otroligt starka. Och låt oss ta några exempel på änglarna. Och det här känner ni alla till. Änglarna är otroligt många i antal. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Endast eran herre känner till deras antal. Och profeten alaihissalam, han sa att det finns himlen. Han sa himlen är tung. Den är tung. Varför? Han sa varenda handsmått finns det en ängel som gör sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Himlen. Ja? Varenda hans avstånd finns det en ängel som gör sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Och han berättade att på domedagen så kommer änglarna att dra fram helvetet. Hur många rep? 70 000. Och hur många änglar som drar på varje rep? 70 000. Det blir nästan 5 miljarder änglar som har uppgiften att dra fram helvetet. Och profeten alaihissalam berättade att varje dag så finns det änglar som besöker Bayt al-Ma'mur i himlen. Han sa 70 000 nya änglar kommer dit varje dag. Och de kommer aldrig tillbaka. Så sen Allah skapade Bayt al-Ma'mur, 70 000 änglar varje dag. Tills idag. Hur många änglar? Allah al-Mustan. Så otroligt många. Varje människa har med sig två änglar. De skriver ner det han gör. Och de byter också skift. Kommer två nya. Alltså med varandra. På eftermiddagen. Och det sägs också den här lahu mu'aqibat. Han har två skyddsänglar också, framför och bakom. Min beina är dig, hima min khalfi. Det blir fyra änglar. Hur många människor finns det på jorden? 6-7 miljarder. Gånger fyra. Så det är otroligt många änglar, mashallah. Antalet är otroligt många. De är också otroligt mäktiga och stora och starka. Då profeten alaihissalam såg till exempel Jibril. Hur många gånger såg profeten Muhammed Jibril alaihissalam i sin riktiga skepnad?
Två
gånger. Ja. Hur stor var han?
Täckte horisonten.
Han täckte hela horisonten. Ja, när du kollar hela himlen alltså. Jibril täckte hela himlen. Och han hade 600 vingar. Mashallah. Subhanallah. 600 vingar. Och det bevisas också i hadithen här. Som ulema nämner att änglarna har vingar. Då profeten alaihissalam sa att de sänker vingarna. Alltså i ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger i Koranen: Ja'ilul malaika ulu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Han som givit änglarna vingar. Två, tre eller fyra. Eller han ger mer till den han vill. Så vissa änglar har två vingar, vissa har tre och vissa har fyra. Och vissa har upp till 600. Och det är också något som får oss att förstå att änglarna, de är en väldigt speciell skapelse. Subhanallah. Det går inte, och det är också som vissa ulema använder, att det fördolda går inte att jämföra med det som vi ser. Vi människor kan relatera till det vi har sett, det vi har hört, det någon har berättat och så vidare. När man hör två vingar, man tänker på fågel, eller hur? Men tre vingar. Har ni sett en fågel med tre vingar? Vart sitter den tredje vingen? Ajib, eller hur? Är den på ryggen, är den på svansen, eller... Vi vet inte, det går inte att föreställa sig. 600 vingar. Hur är de, Allah? Så, mashallah, änglarna är otroligt mäktiga. Och kolla också på då profeten alaihissalam, han sa att Allah har tillåtit mig att berätta om en av änglarna som bär Allahs arsh, som bär Allahs tron. Avståndet mellan öronsnibben och axeln skulle ta 700 år för en fågel att flyga. Om en fågel börjar flyga från den här ängens öronsnibb till hans axel, så skulle det ta 700, en resa på 700 år. Den flyger och flyger och flyger i 700 år. Förstår ni? 700 år. Ni, hur många varv runt jorden flyger en fågel på 700 år? Eller hur? De svenska fåglarna flyger till Afrika fram och tillbaka. Eller hur? På våren och på vintern. 700 år. Spana. På oss en fågel får inte ens plats här emellan. Alla måste. Så stora. Och inte bara det. De är stora. De är otroligt starka. De är också väldigt lydiga till Allah. De är inte olydiga. Det finns ingen trotsig ängel som kuffar sig. Att det finns upproriska änglar. La wallah. La asun Allah. De är aldrig olydiga till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan de gör bara det som Allah har beordrat dem med. Vissa änglar dyrkar Allah i sujud, vissa i ruku, på olika sätt. Och trots att de är så mäktiga och så fromma, så kan de inte gynna oss eller skada oss. Så de förtjänar inte att dyrkas. Vad ska vi då säga om människor som är svagare och som syndar? Vissa änglarna syndar inte. Så deras dua och deras position hos Allah borde vara ännu bättre än dessa fromma människor. Men änglarna, men människor är svagare än änglarna och de syndar. Och de har brister. Hur kan folk vända sig och dyrka människor? Vända sig till människor och dyrka dem? Så det här är logiska argument på att det är fel att dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns också många lärdomar från den här versen och dessa hadither. Allah subhanahu wa ta'ala säger att han är den högste och den största, den mäktigaste. Ulu. Eller Ali. Allah. Och det är också ett bevis på att Allah förtjänar att dyrkas. Han är över allting annat. Allting är under Allah subhanahu wa ta'ala. Wahu al-qahiru fauqa ibadih. Taib, Allah är al-qahir, över sina tjänare. Han är al-Ali, al-A'la och al-Muta'al. Tre namn som tyder på att Allah är över sin skapelse. Den mäktigaste, den högsta, den största. Det är han som förtjänar att dyrka sig till de som är under honom. Eller hur? Och ulu Allah, Allahs höghet. Ulema nämner att det är Allah är hög i sin essens. Han själv är över skapelsen. Han är hög i sin makt, al-Qahr. Och han är hög i hans namn och egenskaper. Men hans namn och egenskaper är perfekta och felfria. De är över och högre än allting annat. Hans makt är mäktigare än allting annat. Och han själv är över allting. Och det här är ett bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är över skapelsen. Inte som vissa ahlul bidah säger att Allah är över allt. Det här är fel. Allah är inte över allt. Som vissa sufister och ashaira säger att Allah är över allt. Och vissa säger att man får inte fråga vart är Allah. Och vissa säger det är bidah att säga att Allah är över himlen. A'udhu billah. Och det här finns tyvärr hos många muslimer utspritt. Och det är någonting som är väldigt fel. Och därför från Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida är att Allah är över sin skapelse. Så pass att Imam al-Dhahabi skrev en bok som heter Al-Ulu. Där han nämner cirka 1000 bevis på att Allah är över skapelsen. 1000 bevis. Alltså det är en av de mest tydliga frågor i islam. Att Allah är över sin skapelse. Koranen och sunnan och athar från sahaba och salaf och ulema. Att Allah är över skapelsen. Bevisen är så mångfaldiga. Att Allah är över allting. Allah säger på 6 ställen i Koranen att han har rest sig över sin tron. Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Vad betyder det? Och ni säger att Allah är överallt. Allah säger att han är över sin tron. Går det ihop? Alla, det går inte ihop. Allah säger på så många verser i Koranen att han sände ner. Koranen är tenzil. Någonting som sänds ner. Om Allah är överallt, vad menas med att Allah sände ner Koranen? När man sänder ner någonting, är man på plats eller är man över? Eller hur? Man är över om man sänder ner någonting. Alla nämner att de goda gärningarna stiger upp till honom. De goda orden stiger upp till honom. I Koranen. Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib. De goda orden stiger upp till honom. Och i denna hadith också. Att Jibril stiger ner med uppenbarelsen. Jibril kommer ner med uppenbarelsen. Tyder också på att Allah är överskapelsen. Hadithen då profeten alaihissalam frågade slavflickan. Vart är Allah och vem är jag? Han satte henne på test, på prov. Hadithen finns i Sahih Muslim. Vart är Allah och vem är jag? Vad sa hon? Allah. Allah är över himlen. Och du är hans sändebud. Vad sa profeten alaihissalam? Befria henne, hon är en troende kvinna. Han godkände det hon sa, att Allah är över himlen. Amintum men fissama. Surat al-Mulk. Känner ni säkra från han som är i himlen? Och i himlen betyder över himlen på arabiska. Allah är över himlen. Och vi har också en väldigt tydlig hadith som inte går att förneka för någon. Hadithen om himlafärden, al-Isra wa al-Mi'raj. Då Allah azza wa jall skulle förpliktiga de 5 bönerna på denna umma. Vad gjorde Allah? Han tog upp profeten Muhammed alaihissalam till den 7:e himlen. Och där såg profeten alaihissalam ljus. Allah azza wa jall var över den 7:e himlen. Om Allah nu var överallt och på jorden, varför skulle han ta upp honom till den 7:e himlen för? Så alla dessa bevis tyder på att Allah azza wa jall är över sin skapelse. Och huwa al-Ali al-Kabir. Al-Kabir, yani den stora, den största. Allahu Akbar. Allah är större än allting man kan föreställa sig. La tudrikuhu al-absar. Synen kan inte omfatta honom. Allah är större än allting. Al-Kabir. Allahu Akbar. Och hadithen bevisar också en väldigt viktig faida här som ulema nämner. Sheikh Abd Razak al-Abbad. Han säger, kolla på jinnerna här. Vad gör jinnerna för någonting? De ställer sig på varandra. Alltså hundratals eller tusentals ställer sig på varandra. Och tar hjälp av varandra. Samarbetar. Varför? För att tjuvlyssna i himlen. Och vad är syftet? Vad vill de uppnå med detta?
Kunna höra.
Taib och sen?
De är bristfälliga.
Nej. Vad vill de uppnå för någonting? De gör den här uppoffringen. De offrar sina liv. De kan bli nedskjutna av fallna stjärnor. Taib, de kan bli nedskjutna. Och det händer för det mesta. De är beredda att offra sina liv. För vad?
De vill vilseleda människorna.
För att vilseleda människorna. Egentligen för att höra någonting som är sant. Och sen blanda det med 100 lögner hos trollkaren. Så att folk ska tro på trollkaren. Och yani, begå kyrk och koffer. Och vända sig till trollkaren. Så hela syftet med att de offrar sina liv och ställer sig och försöker tjuvlyssna himlen. Och är beredda att dö. Är att vilseleda människorna. Det visar hur måna de är att vilseleda människorna. Subhanallah. Och det visar att yani, shayatins mål är att vilseleda oss. Var beredd att offra sina liv. I batil. I falskhet. Och vi finner folk av haq. Som inte är beredda att uppoffra någonting alls. Folket av sanningen sitter ibland med massa bevis och sanning. Och de är inte beredda att göra några som helst uppoffringar. För att sprida sanningen som de sitter på. Men shayatin är beredd att dö. För att vilseleda människan. Subhanallah. En tankeställare, eller hur? Att många av folket av haq sover egentligen. De är inte så aktiva som de borde vara. Ibland man förvånas, man ser kuffar ibland. Kristna missionärer går ut och bor i djungeln 10 år, 20 år. Men inte vet jag, äter insekter för att kalla folk till att dyrka ett kors och göra kyrk. Och vi mashallah sitter på tawhid och Allah al-Mustaan. Ni är väldigt passiva. Vi borde vara mer aktiva. Eller hur? En annan tankeställare som Sheikhen nämner här är hur dumma folk är. Och det här nämner också Sheikh Mohammed i Al-Fawaid, Al-Masail, på det här kapitlet. Hur folk är dumma. Du har 100 lögner och en sak som är sant. Och vad gör folk? De accepterar allt. Hur lätt lurade folk är. Att de tänker inte att den här människan har fel i 100 saker, men han sa en sak som är rätt, men det är någonting som inte stämmer här. Hur kan de tro på honom? Han har 100 saker som är fel. Men folk är sådär. Och subhanallah. Här har vi profeten Muhammad alaihissalam. 100% av det han säger är sant. Men folk vill inte tro på honom. Här har vi en lugnare. 100 saker är falskt, en sak är rätt och de tror på allt han säger. Kolla hur folk är dumma. Subhanallah. Och det här bevisar också en annan viktig sak. Och det kommer att komma senare i boken. Det här med kohan. Med spåmän och sånt. Att spåmän kan ibland säga någonting som är sant. Någonting som är sant. Men de har fått det på det här sättet. Och Sheikh bin Baz nämner att spåmännen säger ibland saker som är sant som går att veta. Och det säger de med hjälp av en jinner. Och saker som egentligen är omöjligt att veta. Som det här, en saker som uppenbarelse som Allah har talat om i himlen. Och det enda sättet de har fått reda på detta är genom att tjuvlyssna i himlen. Så vissa kuffar, de pratar ibland om spåmän, jag vet inte vad det heter, Nostradamus och bla bla bla. Och de har sagt saker om framtiden som är sant. Jag vet inte, jag har inte studerat. Men även om man har gjort det, så har han fått det på det här sättet. Men mycket av det han säger är inte sant, eller hur? Medan profeten Muhammed som berättar om tusentals saker som ska hända i framtiden. Allt har skett så som han sa. Inte ett enda fel. Medan de här människorna har massor med fel, saker som inte stämmer. Och de kan också ibland känna till saker med, som vi sa, samarbete med jinner. Folk går till en spåman. Han vet vad du heter. Han vet var du bor. Du har aldrig sett han i ditt liv. Hur vet han det? Din jinn viskar till honom eller till hans jinn som viskar till honom. Den här personen som är på väg hit eller går in, han heter så och så och så. Han bor på den här platsen, han jobbar med det här, han är så gammal. Och när spåmannen säger de här sakerna, folk blir helt chockade. Oh, han känner till det fördolda. Taib. Så folk är väldigt svaga och när de följer såna här spåmän. Allah al-Mustaan. Och en annan lärdom här som Ulema nämner, det är att folket av batil, folket som vill kalla till falskhet, måste försköna sin falskhet med någonting som är sant. Yalbisuna al-haqqa bil-batil. De måste blanda det som är falskt med det som är sant. Man kan inte komma till folk med något som är 100% dåligt och säga acceptera. Man kommer inte acceptera det. Folk tycker inte om det som är fel. Utan de måste försöka försköna det här. Den här saken som är fel. Som här. En trollkaren eller spåmannen kommer till folk med saker som är falskt. Men hur skulle det accepteras? Det måste finnas något som är sant. För att det ska accepteras. Och så är det med folket av Batil. Och folket av Bidda också. Ingen människa kommer att säga till dig, kom till moskén, vi ska göra Bidda. Ja? Vi ska göra något som är 100% påhittat. Eller det funkar inte. Utan han kommer att säga, kom vi ska göra dhikr. Och så hyr han dhikr, han gör dhikr. Bidda dhikr på ett bidda sätt. Men i grunden, han har något bevis. Alla säger vi ska göra dhikr i Koranen och vi ska minnas honom mycket. Och vi ska samlas för att göra dhikr. Generella bevis. Men det de säger är bidda. Och sättet de gör det på är bidda. Eller hur? Khawarij, kom vi ska göra jihad. Han har några verser om jihad och så vidare. Taib, men det de gör är fel. Döda muslimer och gör uppror mot makthavarna och så vidare. Så de kommer alltid med någonting. Och därför ska man vara väldigt försiktig. Ibland de här på YouTube och så som de här som har fel i många frågor. Han kommer inte sitta och säga till dig, yani, följ oss, vi gör bidda, vi är en av de 72 sekterna som ska till helvetet och så vidare. Eller? Han kommer säga till dig, qala Allah, qala Rasul, qala Salaf och så vidare. Men han måste blanda sin batil med någonting falskt för att det ska accepteras. Så man ska vara väldigt försiktig. Och inte ta från folket av bidda. Man lär sig också av de här haditherna att jinnerna och änglarna inte känner till det fördolda. Eller hur? Utan det enda de vet är det som Allah Azza wa Jal har uppenbarat till änglarna och det som då jinnerna har hört från änglarna. Vi lär oss också att shayatin är otroligt många. Jinnerna är jättemånga. Yani hur de sätter sig på varandra på det här sättet för att tjuvlyssna. Och vi lär oss också att Allah subhanahu wa ta'ala har satt stjärnor i himlen som faller för att bränna dessa shayatin. Stjärnfall som skjuter ner dessa shayatin så att de innan de hinner gå ner till trollkaren och berätta. Och stjärnorna har tre syften i himlen. Det kommer komma också senare i boken. Vilka tre syften har stjärnorna, Josef?
Navigation. Ja, jag vet inte om det är bara de som är på sjön, men det är i alla fall.
Nej, generellt på land också.
Och utsmycknande, alltså vackert.
Nej, zina, skön. Och sen att skjuta ner djinn. Stjärnorna har tre syften. De är skönhet på himlen. De är vägledning för folk. Nordpolen, syd, som har hittat och så vidare. Nordstjärnan heter den. Polstjärnan, just det. Jag är trött idag. Polstjärnan och att skjuta ner shayatin. Så stjärnorna har bara dessa tre syften. Inte som folk idag, de tror att man kan se framtiden i stjärnorna med horoskop och sånt. Det är också en form av spådom och det är haram. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa om en person tror på en spåman så har han förnekat det som uppenbarats till Muhammad sallallahu. Men den som tror på spåmän har gått ut ur islam. Nu är man inte längre muslim. För Allah säger att det är bara han som känner till framtiden. Så man tror att den här spåmannen känner till framtiden vid sidan av Allah, då har man gett honom gudomliga egenskaper. Och då är man inte längre muslim. Taib, om man går till en spåman utan att tro att han känner till det fördolda, man bara frågar honom för att kanske ta del av såna här jinn-information och världsliga saker och sånt. Vad är domen för det?
40 dagars oaccepterad bön.
Va?
40 dagars oaccepterad bön.
Nej, din salat blir inte accepterad på 40 dagar. Nej, din salat blir inte accepterad på 40 dagar. Taib. Och inshallah, nästa vecka kommer vi tala om shafa'a, medling. Att medla inför Allah subhanahu wa ta'ala och dess olika kategorier och bevis. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.